Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse med mig Martin Hansson. Och idag har vi med oss Ali Esbati.
Kul att vara med. Tack.
Dagens avsnitt kommer uteslutande beröra händelseutvecklingen i Iran. Den process som vi har pratat om i tidigare avsnitt, som man gärna får lyssna på, har ju nu liksom kulminerat i lördags morse med ett omfattande militärt angrepp på Iran. Och det här har ju skett efter en militär uppbyggnad runt Iran som... Vi får gå tillbaka ganska långt i tiden, Irak-invasionen, för att se liksom den typen av framförallt luftstridskrafter och sjöstridskrafter som har funnits och ansamlats och grupperats kring runt. Och jag tänker att vi lite kan börja redan där med att bolla en fråga till dig, Ali Esbati. Liksom, iranier och den iranska diasporan, hur har liksom samtalen och debatten och diskussionen sett ut innan den här? Alltså, den har ju ändå varit på väg på något sätt. Vi har månader av protester i Iran. Och Trump har ju tidigare gjort uttalanden om att liksom vilja intervenera i de protesterna, hotat regimen och så vidare. Vad tänker du?
Nej, men den iranska diasporan har ju varit ganska splittrad i viktiga avseenden under lång tid. Och vad det är som diskuteras mycket och vad det är som är liksom, skiljelinjerna har väl varierat ibland över tid. Liksom exakt hur man liksom förstår regimen och förstår historien. Men det är klart att det har ju så att säga prackat sig på ett behov av att förhålla sig till tanken på militär intervention då från Israel och eller USA. Och där uppfattar jag väl att man måste nog förstå ökningen av ett stöd i vissa läger då för en militär intervention som kopplat både till förstås då den extrema brutaliteten i repressionen som kom i början av januari, men också en mer generell politisk förskjutning där, vad ska vi säga, stöd för den israeliska högregimen eller MAGA punkterna hos Trump har liksom droppat in i och påverkat och delar av den iranska diasporan, men också blivit mer representerade internt i Iran, inte minst tack vare de två viktiga tv-stationer som har varit extremt aktiva under ganska lång tid då, Iran International och Manoto. Och där har ju det varit mer av, ska vi säga, ett väldigt högervridet amerikanskt narrativ och ännu mer på ett sätt då, den israeliska då. Och i en situation där naturligtvis många människor i Iran sedan väldigt länge är oerhört skeptiska till eller fientliga till statlig media och det som sägs där, och uppfattar det på ganska goda grunder som ofta missvisande och inte sant och väldigt tillrättalagt, så finns ju alltid risken då för att man blir mycket mer mottaglig och accepterar allt som inte är det, oavsett sanning, halt eller så att säga propagandistisk lutning i det då. Så det har varit en process, och det finns de som, och ganska många av dem, och framförallt väldigt, väldigt högljudda och aggressiva, som har varit positiva till idén eller tanken på en sån intervention som ska vara en game changer och få bort regimen och sådär. Men det är klart att det också har funnits många andra som har av många olika skäl då tänkt att det är väldigt dumt och att det kan leda till förstås att massa människor dör helt enkelt och massa saker blir förstörda i Iran, och att det kanske inte är det man önskar sig för ett folk som man känner för och har relationer in i.
Nej, precis. Det som initialt så har ju den här interventionen eller bombkampanjen eller vad vi vill kalla den, den har ju motiverats med egentligen samma argument och samma casus bellum som inför den som junibombningarna då, eller Operation Midnight Hammer, alltså angreppet på den iranska kärnkraften, kanske man kan säga. Det är ju de här förhandlingarna. Senaste förhandlingen skedde ju torsdags, alltså lite mer än 24 timmar innan bombangreppet, och där både den omanska förhandlaren och den iranska representanten uttryckte positivitet efter förhandlingsgången. Även Trump gjorde ju något uttalande om att vi ska träffas igen och lite så. Det var ju uppenbart vad ska man säga, ett skuggspel. Israel har ju senare gått ut och sagt att datumet för den här bombattacken har varit planerad i flera veckor. Och operationen i sig har ju pågått i flera, planeringen inför den har ju pågått i flera månader. Det som kanske kom som överraskning, både för att det är uppenbart att angreppet inte hade som syfte att skada Irans eventuella kärnvapenprogram eller då deras faktiska kärnkraftverk, utan att det handlar om så kallat regimskiftesförsök. Allting pekar ju mot att ayatollan bara ingick i liksom det initiala angreppet. Där det spekuleras i, och jag skulle nog hålla det som väldigt troligt, är att han har befunnit sig i sitt hem när attacken har skett. Bland annat kan man ju se detta med andra nära släktingar, den yngsta, väl en 14 månaders barnbarn, dödas. Och många hade förväntat sig att den här attacken skulle börja under natten. Så var inte fallet, den började tidigt på morgonen. Och verkar i första hand ha liksom utgjorts av kryssningsrobotar som attackerade en stor mängd platser i Iran. I talande stund, det kanske vi borde ha sagt tidigare, vi spelar nu in måndagen den andra. Så när ni lyssnar på torsdag så kan ju väldigt mycket saker ha hänt som vi inte har möjlighet att kommentera. Det är en stor mängd mål som har attackerats, så i första vågen så verkar det framförallt handlat om att slå ut centrala personer i ledarskapet eller för den delen i olika forskare och liknande, vilket det finns en tidigare historia av. Medan de senare vågorna har liksom mer kommit till att handla om att attackera baser kopplade till IRGC, men även den iranska reguljära armén. Om man har lyssnat på oss tidigare så är ju Irans väpnade styrkor uppdelade i de här två, iranska revolutionära gardet och den reguljära armén. Och deras relation är ju lite komplicerad. Och med det liksom ledarskapet, man pratar väl om att det är liksom ungefär 40 personer i den absoluta toppen av regimen är döda. Den som ju mest är synlig idag är utrikesministern, som uppenbart har överlevt. Och de militära målen har liksom utvidgats till att framför allt beröra antingen då polisstationer, hamnar, radarsystem och till viss del militärindustri eller liksom generella industriella komplex. Och USA och Israel menar att de har uppnått någon typ av luftherravälde där de relativt fritt kan bomba. En av de saker som sker i den första vågen av attacker är ju att man attackerar och verkar ha bombat en grundskola som är väl liksom ett av de mest flagranta. Alltså, ni pratar om att det är åtminstone 500 döda generellt sett i de här bombningarna. Siffrorna varierar. Jag vet inte vilka siffror du har hört, Ali.
Jag har hört dem från Röda halvmånen som jag inte tror det finns någon större anledning att ifrågasätta. Och då är det ju väl 550. Mm. Siffror. Mm.
Och 100 av dem bedöms vara grundskoleelever på den här skolan. Men det som liksom, som pågår just nu handlar ju om hur Iran håller på att svara på det här. Och det tänker jag verkade liksom, USA verkar vara lite förvånade över att de valde att göra på det här. Iran valde att göra på det här sättet genom att väldigt brett angripa militärbaser i närområdet och de värdländer helt enkelt som huserar de här baserna, vilket ju är i princip alla gulfstater. Hur skulle liksom du beskriva relationen mellan Iran och de här gulfstaterna?
Ja, det där är ju ganska intressant. Alltså, Iran har ju haft en historia av relativt ansträngt förhållande till gulfstaterna under den perioden med Islamiska republiken. Men det har ju naturligtvis då varierat över tid och mellan olika stater. Det är uppenbart att Saudiarabien har ju varit ett slags fiende land under lång tid av olika skäl, att man liksom både är konkurrenter om slags regionalt dominans eller inflytande kanske man ska säga, samtidigt som Saudiarabien så tydligt och är en så central del av USAs position i världen egentligen och definitivt i regionen då. Sen har ju det varit, alltså Qatar och Oman har haft andra roller ibland och spelat viss roll i sådana här försök att närma sig varandra. Men det som nu sker måste ju nog också ses i ljuset av att det är en slags sista växel då för Iran militärt. Alltså utrikesministern där också var ju inne på det i någon intervju här om dagen också, att det finns ju förplanerade mål för i en sån situation som man nu befinner sig i militärt då, där enheter opererar med nödvändighet efter liksom tidigare principer och mål snarare än att man sitter och har en politisk styrning av exakt vilka mål som ska användas. Det gäller i en situation där Oman då också hade blivit träffad samtidigt som man har haft en, det har varit viktigt att Omans utrikesminister har spelat roll i de här förhandlingarna och sagt att Iran var nära att ge med sig eller göra, man var nära att göra ett genombrott så att säga. Och det menar han att det var liksom, nu skulle han liksom ge mer politiska instruktioner till att visa försiktighet i valet av mål, trots att man liksom hade bestämt vissa i förväg då, från militärens sida eller IRGCs sida. Men jag tror ju att det är... det är inte så mycket olika spakar som man har att dra i egentligen då, och att utvidga konflikten på ett sånt sätt att det blir tydliggjort för de som vill fortsätta husera amerikanska baser att de spelar en roll i det här. Det är väl så kalkylen ser ut, att den kostnaden måste liksom synliggöras för befolkningar och regeringar i de här länderna, och att det är Iran som då projicerar sig som delvis sant också som ett mer liksom självständigt i förhållande till USA och Israel än de kringliggande guldstaterna, samtidigt som man ju betonar politiskt att det är inte de man är i konflikt med, utan det är man förbehåller sig helt enkelt rätten att göra det man anser sig behöva göra för att slå tillbaka i en situation där landet är fullskaligt angripet.
Ja, men precis. Om man ska resonera lite runt valet av mål då från Irans sida, så tänker jag att du har alldeles rätt, och du är inne på en viktig punkt. Och det märkte vi redan under junibombningen, att det uppenbart var så att Iran redan då hade organiserat sitt svar vid ett eventuellt angrepp. Det var decentraliserat, det fanns redan förutbestämda mål, det krävde inte en central ledning eller ett så tydligt beslut från den absoluta toppen. IRGCs befälhavare vid den tidpunkten dödades ju under juni-attackerna, och ändå så kunde Iran ganska snabbt genomföra det här beskjutningen av ballistiska robotar och patrullrobotar mot Israel. Och senare då mot den här amerikanska basen. Och vi ser ju lite samma beteende nu. Ganska fort så började svaret, och det var då jag först blev övertygad om att Ayatollah hade blivit dödad, för när man just såg den Ja, men precis som du säger, men man slog tillbaka så hårt man hade förmågan att göra och riktade in sig ganska lite på, relativt lite på Israel och fokuserade framförallt på Förenade Arabemiraten ifall vi ska titta på mängd projektiler liksom, som skickades iväg. Oman har väl i skrivande eller i talande stund haft 2 stycken robotar skickade mot sig medans Förenade Arabemiraten är över 1000. Så att det är ju, men jag tror också att det finns en teknisk begränsning som eller snarare då val av strategi som gör att Iran väljer att gå den här vägen. Tidigare har ju Iran satsat sitt liksom robotprogram och sitt robotförsvar, sin tröskeleffekt med de här, med framförallt med avfyrningsramper och silos i västra Iran med de här medeldistansrobotarna som har förmågan att nå till Israel. Många av dem blev utslagna under junibombningarna och man bedömde troligtvis efter det att de också var betydligt mer sårbara. Det visade sig att det iranska luftvärnet som de hade innan junibombningarna inte klarade av att hantera den typen av angrepp som skedde. Och har i nuläget istället valt att använda mer mobila men också mindre då avfyrningsramper och ja, helt enkelt burna mobila avfyrningsramper. Som gör att det är, där räckvidden också inte på samma sätt möjliggör angreppen på Israel. Men det är också så här att salvorna är mycket, de är mycket klenare så att säga nu. Jag vet inte om ni minns när de svarade mot Tel Aviv sist och det blev liksom den här väldigt, jag ska säga, cinematiska eller väldigt dramatiska scenerna från när det regnade ner robotar över Israel. Medan nu verkar man istället skjuta ganska få för att sedan pausa, avvakta och skjuta igen. Vilket jag tror också både då handlar om vissa begränsningar men också att Iran väljer en mer utdragen modell för att jag tror att de förstår att tid är liksom det enda de har. Alltså, kan de få en situation där de jaktrobotar då, så de vapensystem robotar som USA har tillhandahållt till Israel men också Gulfstaterna, de här olika systemen, folk känner väl till Patriot till exempel, eller Hawk, eller Thad och Shora och allt vad de heter. De här systemen, mängden robotar man har är relativt få. USA har tidigare klagat på att de inte har kunnat hålla upp en ordentlig produktionstakt. Och jag tror att Israel har fått den största mängden av de här. För det var så man förväntade sig att det iranska svaret skulle bli. Så frågan är hur stora lager de gulfstaterna har. Och ifall man helt enkelt tänker att man kan uppnå en situation där man nöter ut deras luftvärnssystem. Och då försätter de i en situation där de antingen själva aktivt måste bli en del av kriget. Eller på något sätt försöka dra sig ur det så fort som möjligt.
Men tror du att någon utsträckning också det handlar om att Iran använder upp sina reserver?
Det tror jag absolut kan vara en faktor tidigare. Framför allt när det gäller medeldistansrobotarna. Så tror jag att det kan vara att de inte har använt upp sina reserver men att de har förlorat stora mängder. Men det är också så att Iran har ju en egen robotproduktion. Den är underjordisk till största del. Vi vet inte hur skadad den är. Men jag tror att det är fullt möjligt att, eller snarare så här då. Efter junibombningarna så tror jag att det har skett en utvärdering och en debatt inom det iranska försvaret. Där man helt enkelt kom fram till att våra attacker på Israel ger liksom inte önskat resultat när vi attackerar tillbaka. Vi har inte förmågan att skydda oss mot de här israeliska angreppen och de amerikanska bombangreppen. Så istället så behöver vi bygga liksom en ny modell. Där jag tror man också har fokuserat på att producera de billigare och liksom mer mobila robotsystemen. Och till skillnad från förra gången har haft som plan att attackeras ledarskapet på samma sätt som vi såg efter mordet på Soleimani i Irak när man attackerade en amerikansk armébas, men man hade förvarnat. Så såg vi ju exakt samma typ av svar mot USA efter Operation Midnight Hammer där man sköt 12 robotar, vill jag minnas att det var. USA eventuellt lät en gå igenom bara för att Iran skulle bli nöjda och sen var det färdigt, men då hade man också förvarnat. Här är det ju liksom en kvalitativ och kvantitativ förändring på något sätt. Och fokuset, även om det har dött israeler, så är sättet man för krig på. är ju, det är ju uppenbart att det finns en operationell annan tanke. Hur tror du, Ali, att det liksom påverkar, alltså, vad är synen bland iranier på de här gulfstaterna? Liksom, eller, det blir ju en sak att ha en konflikt med Israel eller USA. Hur mycket är den liksom iranska propagandan riktad mot Saudi eller Förenade Arabemiraten eller Kuwait då, för den delen?
Ganska lite, så vet jag, har kunnat liksom följa. Jag menar, dels har du en generell problematik att bland många, egentligen alla som har varit negativa till regimen, men också många andra, så har det ju funnits en ganska kraftig skepsis och fientlighet mot den här idén om strategiskt djup och att man ska kunna skapa ett skydd för landet genom proxykrafter utanför. Och därför så har ju inte heller den här entusiasmen som har funnits bland liksom IRGC-fans, i den mån de ändå utgör ett skikt av befolkningen, så för att man har liksom utvecklat ett missilprogram, den har väl kanske inte varit så utbredd bland befolkningen i allmänhet då. Jag menar, det finns säkerligen många som ändå önskar att man ska kunna försvara landet, och det var nog en del av liksom att regimen tappade en del stöd efter 12-dagars kriget, där själva kriget nog innebar att, eller det verkade så att en del ändå samlades runt flaggan, så att säga. Men det kunde ju också konstateras bland delar av befolkningen att mycket av det som man hade liksom blivit lovad i propagandan om att Iran står så starkt och kan slå tillbaka vilket angrepp som helst inte riktigt stämde. Även om man naturligtvis, som alla andra, försöker liksom spinna det som hände till att det också var en seger, att det inte hände något mer av det som USA istället hade önskat sig och så vidare. Så det är komplext på så sätt. Men det har inte, jag har inte uppfattat i det som jag har följt i liksom det som är regimpropaganda före det här, att man så väldigt mycket liksom utmålat de här staterna som fiender. Saudiarabien är en annan sak, men man har ju också samtidigt från regimens sida, från den iranska regimens sida, hela tiden gett uttryck för att man gärna vill normalisera relationerna, och man vill ha fred i vid Persiska viken, och att man naturligtvis då vill göra det på ett sätt som inte undergräver den egna politiska linjen och förhållningen till förhållningssättet till Israel och så vidare. Så det är nog komplicerat så, men jag hör ju inte heller nu i det som sägs från iransk sida att man gärna vill angripa regimerna, alltså retoriskt angripa regimerna i Gulfstaten, utan det man hela tiden betonar är att man behåller sin rätt att slå tillbaka mot baser där angrepp mot Iran kommer ifrån. Men det är ju något annat som sker idag då. Alltså, man har ju uppenbart liksom utvidgat utifrån en förutbestämd plan, utvidgat målkategorierna till att störa och skapa kostnader för de ekonomiska flödena då. En del markeringar mot oljeproduktion och energiförsörjning, och det tror jag väl är liksom ett slags sånt förutbestämt planerat spelteoretiskt höjning av insatserna då, där det ju antingen då, som du också var inne på, man, det leder till att andra länder kliver in i aktiva krigshandlingar för att de helt enkelt menar att det är i deras intresse och kostnaderna blir för höga att inte göra det, eller att man tvärtom då menar att kostnaderna blir för höga för störningar i deras ekonomiska produktion och relationerna med omvärlden, och att det då, antar jag, är liksom det iranska ledarskapets plan, att det då ska leda till att det uppstår ett press för att man ska stoppa krigshandlingarna mot Iran, så att det den här akuta krisen då upphör och att man då kan på sätt och vis då utropa någon slags seger och behålla greppet om landet, om än i en annan form. Och det är väl en del av den politiska situationen här är nog att dag för dag så kommer ju det liksom politiska styrningen av Iran under nuvarande regim att militariseras. Och det ser vi ju lite, och det är liksom naturligt en del av att vara ett sånt här typ av land i krig. Men till skillnad från en del andra auktoritära styrande regioner har ju inte Iran varit en slags liksom familjestyrd monolit eller så, utan regimen är ändå större och det finns ett spänningsförhållande mellan liksom vissa typer av politiska krafter och även revolutionsgardet har ju en bredare roll i landet än som armé, utan det är ju både en ideologisk ryggrad för regimen, men det är också en extremt stor ekonomisk spelare. Allt det där tenderar ju att centrifugeras in i ett mer militariserat styre. Sen kan ju det också lättare bara ramla ihop om trycket fortsätter att bli stort och liksom det blir en samhälls- och statskollaps. Och väldigt, väldigt svårt att säga om vad det är som kommer sen. Men det som händer just nu är att regimen är förvisso intakt alltså inte personellt då, uppenbarligen, men det är inget tecken på att man liksom tappar greppet till någon annan politisk konstitution eller ett annat gäng. Men det blir mer styrt av militära överväganden än liksom långsiktiga politiska funderingar om Irans roll i regionen eller liksom vad det är som är röda linjer eller när man kan ge sig eller göra upp. Och där tror jag väl att det faktum att Khamenei är dödad kan ju spela en ganska konkret roll för just det skälet, för att om man ska liksom svälja till exempel bittra piller så är det ju lättare att göra det om det är en ledare som har en naturlig auktoritet, så att säga. Så det hade varit svårare för andra än Khomeini till exempel att avsluta Irakkriget kanske. Nu är det väldigt mycket svårare, tror jag, att veta vad som ska hända och hur man ska komma fram till sina röda linjer och så, även om regimen ju har visat en viss ganska anmärkningsvärd förmåga att så att säga bara ersätta folk personellt och fortsätta.
Vem styr Iran idag?
Ja, men det är ju intressant. Alltså det finns ju konstitutionella processer som har gjort att man har en slags trio som ska fatta besluten och så. Det är väldigt oklart om det finns motsättningar. Alltså det finns ju en track record för olika typer av liksom aktörer där vissa sätt som är reformistiska, vissa sätt som är ultrakonservativa och så. Men det har inte funnits någon liksom spelplan där det ska liksom spelas ut, den här typen av motsättningar, utan det är jättesvårt att veta, och är väldigt svårt att veta om det hur man diskuterar liksom regimens möjlighet att överleva, hur man bedömer möjligheterna för olika typer av liksom folkliga uppror eller territoriell desintegration bakom kulisserna, så att säga. För det är ju det är ju kriget som är så att säga, allt omfattande just nu. Och jag tänker att det finns ju en del ganska konkreta saker också. Mycket tyder ju på till exempel att dödandet av Khamenei och även andra sådana här toppar kan ha haft en liknande så att säga underrättelsebakgrund som attackerna mot Hezbollahs ledarskikt, det vill säga att man gör någonting och så bedömer man då att till exempel att förhandlingsresultat behöver förankras politiskt, och då följer man upp de mötena och så att säga har ihjäl eller så de personerna som ska fatta de politiska besluten. Och på samma sätt så är det ju uppenbart att ha möten i ledarskapet fysiskt eller på annat sätt förefaller ju vara naturligtvis då livsfarligt för de inblandade, så det är ju möjligt att man helt enkelt låter bli ha det. Apropå det här som sades om hur revolutionsgardets angrepp är organiserade och fungerar. Och det gör det nog svårt och ännu svårare att veta. Så jag har inte alls någon sån insyn förstås. Men jag tänker att det är genuint svårt att veta det, och det kan säkert vara tillfälligheter och så som spelar. Och nu har ju Ali Larijani som är parlamentets talesperson klivit lite fram, men det kan ju vara på grund av bara allmän senioritet så att säga. Inte nödvändigtvis att det kommer vara någon av dem som då, vem som står kvar beror ju på vem som överlever och hur systemet så att säga, ja, hur lång tid det tar och om det blir en statsupplösning eller inte. Det är klart att sådana faktorer är jättesvåra att säga idag.
Vi pratade lite om strategiskt djup tidigare, och jag tänker att vi bland annat att man syftar på de så kallade sex arméerna som Iran hade sade sig ha. Och då brukar man ju räkna då Hezbollah, ja, Assads Syrien i någon mening, Hamas, Ansar Allah, eller alltså Houthi, och PMF, PMI i Irak. Och pakistanska, afghanska, shiitiska förbanden som ju bland annat var i Syrien. Men de fem då som man har varit aktuella för den här konflikten liksom i sin helhet, så både att de kanske inte var den tröskeleffekt som Iran hade önskat, eller ledarskapet Iran hade önskat. Och vi har ju sett Hezbollah idag när vi spelar in att de har gjort sitt drag, så att säga. Det är så att Aftonbladet beskrev det som att vapenvilan mellan Israel och Hezbollah var bruten. Vilket är ju ett väldigt märkt uttalande. Alltså Israel har ju bombat Libanon långt, alltså löpande, sedan Hezbollah gick med på att backa undan. Och idag har det ju skett en massivt bombangrepp mot Libanon. Och premiärministern i Libanon har ju gått ut och sagt att de helt enkelt ska förhindra Hezbollah från att fortsätta militära aktiviteter. Houthi i sin tur har ju inte agerat mer än att de har sagt att sjöblockaden i Röda havet igen ska gälla. Och PMF och PMI har utfört, så vitt jag vet, ungefär 5 mindre attacker mot amerikanska baser, då framförallt mot Erbil, kopplat till Erbils flygplats. Sen har man fått in lite rapporter om några mindre attacker mot en armébas strax norr om Bagdad. Men det är egentligen ingen av de här aktörerna som känns som att de har liksom reagerat med samma kraft som man kanske kunde förvänta sig i och med till exempel då Ayatollahs död. Men det kan vara, Hezbollah satt ju i en låsning där de inte, antingen om de inte agerade så skulle de bara bli fortsatt marginaliserade och attackerade av Israel. Om de agerade så riskerade de den här liksom våldsamma, ytterligare ännu mer våldsamma reaktioner från Israels sida och på sikt riskerar att dra in Libanon i ett inbördeskrig och eventuellt en större militär intervention från Israels sida. De har ju trots allt kallat in upp mot 100 000 reservister. De här grupperna liksom bland den iranska befolkningen, det får verkligen vara så här allvetande iranier nu här, Ali. Men liksom, vad är liksom synen på det här? Hur förhåller man sig i Iran till de här grupperna? Och hur ser liksom debatten om deras frånvaro kanske av agerande för dem?
Nej, men det är lite som jag var inne på. Alltså, jag tror att rent alltså, folkligt sett så har det varit ett mycket litet stöd för att Iran är involverat i det här. Trots att man ju, om man bara ser det så här rent jag vet inte, militär strategiskt eller liksom man tar det för givet att det är Irans regim som ska liksom bestämma den politiska linjen för landet, så har ju det varit liksom ganska logiskt och på sätt och vis liksom lyckat under en period innan Israel med USAs stöd och liksom bestämde sig för att mer och mer helt enkelt upphäva den rollen eller liksom helt enkelt gå på det skyddet. Så att en och en har ju de här grupperingarna kraftigt försvagats genom helt enkelt massivt våld. Så jag tror inte att så många har haft så stora tankar om att det ska ske mirakulösa ting. Alltså det är ju uppenbart till exempel att Hezbollah är kraftigt försvagat. Så, men det är ju något med timing och så också. Jag tror att det är väl det som en del av den iranska strategin gentemot också guldstaterna. Så jag tror att man försöker helt enkelt då säga att tidigare så var man liksom mer försiktig och spelade på längre sikt, men det har ju blivit uppenbart inte minst med dödandet av Soleimani och sen 12-dagarskriget att det är liksom inte är så det funkar, så att man kommer inte att kunna vinna något på det. Så att om det blir, då har man ju sagt, så har man ju i förväg att man skulle slå till hårt och inte symboliskt så att säga, och nu gör man det och det är väl liksom det man har. Det finns inget liksom nästa, och det kan finnas nästa steg i liksom vilka, hur mycket och vad man använder av sina reserver, men det finns inget högre politisk nivå, utan det är överlevnaden för regimen och på sätt och vis kanske staten som man nu är involverad i. Men jag tänker att apropå det vi pratade om tidigare, medans vi snackade nu så såg jag en flashnotis på Haaretz som rapporterar via källor då att Qatar, och det är ju svårt att veta hur trovärdigt det är, men det här är som rapporterat att Qatar och Förenade Arabemiraterna enligt uppgift pressar på för att få ett snabbt slut på kriget, just därför att deras missilförsvar inte räcker så många dagar till. Så det är ju egentligen en del kanske av svaret på varför man vill skapa den dynamiken runt de här länderna, att skapa lite så att säga politisk oro i regionen. Men det är klart att det har ju att göra med att det är inte så mycket annat som man kan sätta emot då. Det är ju inte möjligt att så att säga klara sig militärt i ett angrepp mot USA, utan allting kommer ju handla om att och vad det är för typ av liksom politiska kostnader och priser som kan betalas av vem. Och det jag tycker är politiskt liksom relevant och intressant, som jag har försökt att diskutera i olika sammanhang, det är ju vad det här innebär för den liksom oppositionsdynamiken i Iran och vad det är som liksom blir kvar att styra över. Och jag ser att den här dynamiken, som ju går att diskutera agerar på det sätt som vi gör nu följer ju en militär logik som i sin natur måste vara mycket mer ska jag säga, endimensionell eller liksom färre dimensioner än en social dynamik som följer med att olika skikt har olika intressen och liksom blandas ihop och gör olika överenskommelser och allianser och vad man liksom accepterar och inte accepterar. Det är ju det krig gärna gör med den politiska dynamiken, att den blir liksom mer begränsad på ett sätt, och även om det är ett väldigt, väldigt komplext krig i det här fallet med många, många aktörer, så för läget i Iran så tror jag ju inte att kriget gör så bra saker för möjligheten att de krafter som har varit i rörelse och krävt mer av demokrati och frihet ska vara de som så att säga sätter dagordningen för vad som händer framöver, utan det kommer att vara dels de som sitter på den militära makten i Iran som gör det, och om det kollapsar och går sönder så kommer det vara krafter som får möjlighet att få stöd utifrån som kommer ha en större, ett försprång, och det är inte säkert att det är till iranska folkets glädje, i alla fall majoritetens. Det är ju uppenbart att monarkisterna till exempel då har ju alltid funnits som en slags ganska ultrakonservativ kraft, men det har hänt en massa saker med dem på ganska kort tid, och det har blivit så väldigt konkret kopplat till Israels utrikespolitik och idé om hur regionen ska vara. Kraftiga propaganda booster från det hållet. Man känner igen väldigt väl liksom, narrativet och sättet att jobba och hur man så att säga projicerar sitt politiska projekt väldigt tydligt i slags motsättning till palestiniernas sak, spelat väldigt mycket på det. Det började dyka upp Israel-flaggor en masse på de här manifestationerna, och alltså Reza Pahlavi själv har ju då dels besökt Israel och dels börjat så att säga, prata mycket mer om den relationen och med de utgångspunkter som den israeliska staten gärna har för hur regionen borde se ut och skulle kunna se ut. Och detta är ju någonting som också för övrigt har alltså just Haaretz har haft ett stora reportage om detta, hur man har konkret liksom haft ett intresse från den israeliska sidan att jobba med den delen av den iranska oppositionen. Och jag tror ju att för utifrån liksom Israels intressen som ju jag tror delvis skiljer sig från USAs då. Så Israel skulle med glädje se en liksom långvarig kaotisk situation i Iran. Alltså man pratar om regimförändring, men det är inte primärt förändring av regimen som man skulle vilja ha, utan man skulle vilja ha en situation där ingen regim skulle kunna utgöra ett hot. Syrien där det finns en stat men där man inte har helt kontroll över olika delar, eller Libyen då, där det liksom verkligen är failed state då. Men eller någonting däremellan, och där kan ju till exempel alltså en Reza Pahlavi typ funka ganska bra, för att om man liksom luftlandsätter en sån regim som jag vet inte ska styra via Zoom och utan någon egen social bas, utan bara har folk som har projicerat sitt hopp på honom och hans klick, så är det ju lätt att se framför sig att en sån blir som en Halabi typ i Irak, men utan den, så att säga, boots on the ground från andra håll, så kan det snabbt bli bara ingenting av det, så att säga. Men sånt är ju jättesvårt att säga om. Det jag menar är att på sätt och vis är ju den israeliska positionen eller målen lättare att nå, därför att de behöver inte så att säga ha några färdiga kandidater eller idéer om hur den iranska styrsättet ska vara och så, utan de kan leva med ganska kaos så länge rätt sorts kaos, eller så länge man har så att säga fört bort möjligheten att det kaoset leder till ett slags system som kan vara politiskt och militärt, en politisk och militär rival i närområdet.
Men så sätter du i kontrast till ett amerikanskt intresse då, som kanske skulle vara av fungerande iransk stat men med ett annat styre. Men man kanske också kan fråga sig liksom, det amerikanska intresset, vad är det nu för tiden, och liksom Trumps intresse eller liksom kanske obryddhet till och med, att han inte ens har en konkret liksom idé om vad det ska bli. Han bryr sig inte så mycket, och på något sätt någon sorts essens av amerikansk statsintresse liksom, att de kanske inte är helt i linje med varandra längre ens liksom.
Ja, verkligen, jag tror att du har...
Ifall du fattar vad jag fiskar efter, att liksom
han var mer som Israel på något sätt. Jag tror att det är en del av förklaringen till att det blev just Trump som så att säga fattade det här beslutet, för det behöver inte vara liksom färdigtänkt utifrån amerikanska djupgående intressen, att det ska liksom gå ihop med de israeliska. Han kan låta sig så att säga pressas inom citattecken till att ta det här steget, men han kan också hamna i en situation där han om några dagar kommer att tycka att det borde vara på ett annat sätt. Men då är frågan liksom, hur långt har man liksom gått in i det här, vilka handlingsutrymme har han i praktiken då? Det är det jag menar med att liksom, de israeliska intressena är nog liksom lättare att nå med den situation som är skapad nu då. I Trumps sätt att styra så att säga, så har ju det liksom performativa har ju en väldigt central roll. Alltså att han måste projicera amerikansk makt. Han behöver ha något han kan sälja in som seger, som är entydigt. Men det behöver ju inte betyda att det faktiskt ska vara en entydig seger för att han ska kunna känna att han kan sälja in det som en entydig seger. Så att det är ju liksom lite postfaktiskt då, i det avseendet. Jag tror det var därför som också häxat idag tydlig med att det inte var ett mål som man behövde nå att få regimförändring, för att om man helt tydligt har uttalat det, då blir det svårare att nå det målet. Då kan man flytta målet och säga att raketprogrammen till exempel ska vara förstörda. Det kan man ju säga att de är, oavsett om de är det eller inte till exempel, men man har ju också naturligtvis lättare att nå det målet än att faktiskt förändra regimen.
Jag tänker att du var inne här på liksom en kollaps, eller vad målen är och vilka aktörer man kan se då. Och då, det finns ju många minoritetsgrupper i Iran. Vissa av dem har en separatistisk rörelse. Samtidigt känns det som att de också avvaktar i det här. Alltså både balucherna till exempel har inte sett agera ut. Pak har väl någon enstaka rapport där det har skett lite stridigheter. Men Iran har ju då redan attackerat kurdiska områden. Vad tänker du om det liksom?
Detta är ju en jättestor fråga, och det är klart att för egentligen all iransk opposition utanför de liksom separatistiska eller liksom etniskt organiserade har ju den nationella frågan eller minoritetsfrågan varit lite av en blind fläck. Men det är inte så konstigt kanske heller, utan det är ju... Det är ju lätt att tänka sig, så här, vill man ha nationell integritet eller bryr man sig inte om det? Men det är klart att det i verkligheten behöver det ju inte alls vara så svartvitt. Om man till exempel tänker sig att man vill ha en modern och rimlig approach till att diskutera respekt för nationella minoriteter, inklusive kunna starta en diskussion om större självstyre, eller i slutändan av en process kanske till och med liksom statsbildning, för det är ju kurderna som det gäller primärt, och för de andra blir det mer långsökt, men också många minoriteter har ju varit under språkligt, kulturellt, ekonomiskt förtryck under den islamiska regimen också då. Men för att få den möjligheten så behöver man ju en behöver man ju en djupgående demokratisering i ett land som ändå kanske har kontroll över sina resurser och sitt öde visavi, om jag får säga det så, imperialistiska stormakter då. Och i en situation där det inte är fallet, då är ju risken att man ställs inför liksom bara dåliga val. Antingen en slags stat som är, om man tänker sig på alla av klickens politiska program, är ju liksom hårt präglad av nationalchauvinism, och bland de få politiska uttalanden som han har gjort på senare tid var ju som reaktion på de här fem kurdiska organisationerna som gick ihop och uttalade ett slags minimiprogram, och då kom det ju liksom tydliga signaler om att det kommer inte att komma på fråga att liksom utmana den territoriella integriteten eller liksom landets enhet och så. Så det är ju liksom, det är en möjlighet då. En annan möjlighet som ju kan liksom på sätt och vis då samleva med det, eller liksom vad den dialektiska motsatsen till det är ju bara allmän liksom upplösning, där olika typer av nationella minoriteter försöker skapa sig egna väpnade politiska organisationer som och med liksom påföljande konflikter. Och det tror jag är liksom ganska många i Iran, inklusive många i de stora minoritetsgrupperna, som är väldigt oroliga för. Att man vill inte ha en syrisk situation helt enkelt då, eller den typen av problem. Jag tror ju att det kommer vara otroligt viktigt för Irans väg framöver, oavsett utfallet eller liksom de här krigshandlingarna, att ha en bättre och bredare diskussion om hur man kan jobba med, eller liksom som land vara ett land som på riktigt är ett ställe där man erkänner historiskt förtryck av etniska religiösa minoriteter och arbetar för att, så att säga, ta in det i de politiska systemen och i framtidsvisionerna. Men det är nog absolut en förutsättning att det inte pågår ett krig som hotar hela statens existens då.
Vi kan väl säga någonting kring liksom hur det målas upp. Jag tänker så i så royalist propaganda på något sätt, men som jag tycker reproduceras väldigt mycket av liksom den här hysteriska svenska högen också liksom, och det kanske är för att jag exponeras mycket för det på social media, så kanske inte är så representativt egentligen, men just det här då med att under de stora protesterna som slogs ner så liksom krossade staten dem, och då har man bett liksom att Trump ska komma och krossa militären i sin tur, och sen så kommer bara de här demonstrationerna återuppväckas på något sätt och störta regimen liksom. Alltså det är på något sätt så att man inte heller vill ställa sig emot det som liksom en tanke på något sätt. Så här, det hade väl varit härligt ifall det här på något sätt kunde leda till att demonstranter fick en större liksom möjlighet att demonstrera och i slutändan välta regimen. Samtidigt som det känns helt realistiskt och liksom att det är någon sån våldsdröm allting bygger på, liksom att det är fantasi om hur det är liksom, den dynamiken fungerar eller så. Så jag bara tänkte, kan vi säga någonting om, ser man, man har ju sett att det finns så här klipp på folk som firar och så, men ändå, jag har inte sett någonting av att det skulle vara några stora protester nu liksom som interagerar eller som finns i någon sorts vakuum som man ska någonting. Jag tänker att det inte är så det fungerar, att när bomber faller så går man inte och demonstrerar på gatan, för då dör man ju i bombavfallen.
Jag gör gärna det.
Bara två kommentarer.
Så här, för att det är ju helt konkret så också att alla liksom stridande parter har ju fått säga, i alla fall både USA och den iranska regimen har ju sagt till folk att de måste vara hemma. Och det är ju som du säger att många naturligtvis har ju andra saker att tänka på då. Och det blir ju också en slags existentiell polarisering. Du säger att det är ju helt riktigt att det har varit folk som har varit ute och firat till exempel att Khamenei har har dött på en del håll, och det är det här liksom kollektiva känslan av att någonting har hänt och någonting har förändrats. Men det är ju också en realitet att det har varit stora processioner i många städer med folk som har varit ute och sörjt och visat sin liksom sitt stöd till regimen. Och det betyder ju inte att man kan säga att de ena är fler än de andra. Jag är övertygad om att regimen har tappat otroligt mycket stöd steg för steg, och inte minst i samband med den extrema repressionen som man visade, där det är så pass många som har dödats att liksom varenda väldigt många familjer har någon som är ganska nära som har blivit drabbad av statens extrema våld. Och det tror jag liksom är någonting som verkligen har undergrävt den här regimens sociala bas, och det har pågått över lång tid. Jag ser det liksom bland liksom släkt och bekanta i Iran som har kunnat liksom följa över tid, att folk som kommer från till exempel sociala klasser som var till exempel väldigt fattiga och som har fått delvis bättre materiellt under ett antal år, som också har betalat ofta väldigt högt pris. Man har många till exempel som har blivit dödade i Iran-Irak-kriget. De har ju utgjort ett naturligt liksom bas för regimen under 80- och 90-talet. Ofta finner jag, det blir anekdotiskt men jag tror att det säger något större, ofta finner jag några av de liksom hårdaste kritikerna av regimen, och som verkligen är ta på att tänka att vad som helst är bättre, kom och bomba till och med bland just dem. För där finns också ett element av liksom svek och bitterhet i det. Att liksom det som skulle vara ens egen film inte bara har svikit, utan liksom man ser tätt in på den extrema korruptionen, den oerhörda våldet som visas mot folk som försöker bara organisera liksom enkel facklig verksamhet för att förbättra sina positioner. Så det här är en regim som är impopulär i breda lager, och som därför har behövt liksom trappa upp olika typer av propaganda och våld. Och det är klart att det kan liksom det kan bara falla på ett ganska dramatiskt sätt om det här pågår under längre tid. Men det är ju inte det som sker nu som ett resultat av att liksom krigshandlingarna riktas mot Iran, utan det som händer är att det skickar ju upp alla typer av folkliga sociala rörelser på läktaren. Och det är ju den stora tragedin inrikespolitiskt i Iran. Och sen så tror jag att man liksom har ju generellt för världens framtid, det är ju nödvändigt att bara konstatera att vi bör inte ha en värld där folkrätten inte betyder någonting alls, utan att den som har den största militärmakten kan bara bestämma vem som ska dö och var i världen. Det tror jag inte är en bättre och tryggare värld om liksom Netanyahu och Trump och deras likar får bestämma ensamma hur världen ska se ut, hur resurserna i världen ska fördelas och vilka länder som ska få bestämma över sin framtid och inte.
Det är kanske ett bra avslutning.
Absolut.
Tack så jättemycket för att du har varit med.
Tack för att jag fick vara med. Jättefint.
Fint litet samtal. Vi kommer ju återkomma till den här situationen. Den lär ju dra ut på tiden. Och har du någonting du vill göra reklam för?
Jag kan säga att jag är ju med i en podd som lägger ut avsnitt ibland som heter Viljans optimism, som jag har är med i tillsammans med Helena Hägglund och Sam Karlshamre. Den får man gärna kolla upp.
Gör det. Vi kan lägga en länk i beskrivningen. Man kan följa oss på sociala medier. Jag skriver framförallt på Blue Sky. Jag skriver ganska aktivt om händelseutvecklingen. Där heter jag Martin Hansson. Var kan man följa dig, Myran?
Ja, men det är väl också där. Som och, Myran Andersson.
Jag heter Ali Spati överallt.
Precis. Där heter man Spati. Man kan följa oss på Facebook. Man kan följa oss på Instagram. Och man får gärna bli Patreon ifall man vill att podden ska tuffa på. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det fint.